the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Varmt välkomna till VM-podden här hos Racebet. Mitt namn är Rasmus Reis och det är dags för avsnitt 2 här. Dag 2 är avslutad med matcherna och tillsammans med mig idag har jag en gäst, Gio, känd från Twitter och som bevakar den sydamerikanska fotbollen. Välkommen Gio!
Tackar, tackar!
Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är bra.
Härligt
att... Suttit och kollat varenda match idag faktiskt.
Oj, oj, oj. Härligt att höra.
Lite förvånad över några resultat.
Ja, nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite mer kring den sydamerikanska fotbollen som du följer framförallt och lagen kring det. Men vi börjar med lite, hur går dina tankar kring VM i Qatar och hur följer du det liksom och hur har intresset varit?
Ja, alltså det har ju varit annorlunda kan vi säga.
Mm.
Det har inte varit samma pepp inför. Men sen sitter man ju här på soffan och kollar alla matcher till slut ändå. Så att jag skulle säga att det är svårt att inte dras in i det, även om det känns ju jäkligt annorlunda, va? Lite halvtomma läktare och, ja, och allting runt omkring.
Nej, men det kan jag väl hålla med dig om, att det verkligen varit så. Jag har också följt det så gott man kan. Man har ett annat jobb vid sidan av, men man följer det med ena ögat såklart. Och jag håller med lite kring det här.
På något sätt är det ändå lite nice med VM-fotboll under vintern. Alltså ändå. Annars är det så mörkt och tråkigt.
Ja, verkligen. Alltså, alla vi tror jag är så här vana att VM spelas på sommaren. Det ska vara ledigt. Barnen är lediga. Och man ska ut och heja på sitt lag. Man samlas i någon trädgård eller på något torg. Nu snöar det 45 cm utanför dörren och man sitter och fryser. Och det känns bara allmänt konstigt. Håller du med?
Jo, det är konstigt, men det är ändå på något sätt. Det är nog lite skönt. Liksom, vad hade jag annars gjort när det är så här kallt i det landet? Ändå skönt att visa upp sig i soffan.
Nej, det har du ju också. Det har du också en poäng i. Jag tänkte att vi går igenom lite kort kring de sydamerikanska. Första laget spelade ju redan i premiären Ecuador, som slog Qatar. Inte helt oväntat. Det var ju ett sömnpiller till match, måste jag säga. I ärlighetens namn, dina tankar kring den?
Ja, det var väl lite det man förväntade sig. Jag hade väl förväntat mig kanske en lite jämnare match trots allt. För jag håller inte Ecuador speciellt högt. Och då hade jag så lite svårt att sätta Qatar på kartan, alltså rent fotbollsmässigt innan. Så jag tänkte att det skulle vara jämnare än vad det var, men sen visade sig Qatar vara ganska usla i premiären. Om det var nerv eller om de är så pass skakiga, det är svårt att säga. Ja.
Nej.
Men Ecuador gjorde jobbet. Men jag tror inte man ska dra allt för stora växlar från den matchen och vad de visar där. För jag tycker annars... Alltså helt ärligt, de är ganska begränsade som landslag.
Men jag tyckte också det lite. Alltså, jag var förvånad över att Qatar var så pass dåliga för det första. Att de vann ju asiatiska mästerskapen 2019, om inte jag minns helt fel. Och sen visst, nu möter de ett Ecuador som... Ja, de är ju svårslagna och jobbar hårt för varandra och så här. Och jag kan väl inte helt i allhetens namn har jag inte följt dem jättemycket. Jag vet att du följer den sydamerikanska fotbollen mycket, mycket mer. Och jag vet att de spelar gentemot Brasilien i VM-kvalet och samma mot Argentina och så vidare. Hur tänker du att de har sett ut i den matchen? Nu är det bara en match i VM gentemot...
Ja, alltså grejen är att man får inte glömma bort att Ecuador har en jättefördel på hemmaplan. Alltså i kvalet, för de spelar ju på hög höjd. Så det gör ju en jätteskillnad egentligen. Och bara där har de ju en hel del poäng säkrade på hemmaplan. Men jag tycker att deras utveckling har ju gått neråt från, om man ser början av kvalet, fram mot slutet och inför VM. De har ju haft jättesvårt att göra mål. Ener Valencia som i och för sig gjorde två mål och som jag jinxade ganska bra. För jag kritiserade honom innan matchen så gick han smällde in två. Han är ju bra form i Turkiet, men i landslaget har han inte, alltså, varit bra på, alltså, under andra halva delen av VM-kvalet i princip. Så det har varit lite så här, ska man peta honom, ska man inte peta honom? Nu har man valt att inte göra det. Oftast har det varit dåligt. Men just i det här fallet så räckte ju det.
Ja.
Men så att de gjorde jobbet. Men jag kommer ju inte spela Jag kommer inte backa dem i framtiden om vi säger så.
Nej, de har ju lite matcher som kommer här. Möter Nederländerna den 25 redan på fredag här. Känns ju lite tuffare. Gentemot, alltså av det och så att Nederländerna så känns det mycket, mycket bättre lag såklart. Men man ska inte räkna bort dem helt kanske. Det är, alltså av det jag såg, jag tyckte ändå fanns någonting där. Sen visst, det är inte Nederländerna vi pratar om, men
nej, men alltså, när allting stämmer så är de ju ett fysiskt lag som är bra på omställningar. Men det som är problemet är ofta stämmer ju inte allting i sista sekvensen. Så det blir bra omställningar, men så resulterar de inte i någonting farligt. Men har de en match när saker och ting stämmer så kommer ju lägen alltså mot offensivare lag. Där de har sina yttrar och snabba anfallare som kommer. Och förhoppningsvis för deras skull utnyttja det, men jag har svårt att se det.
Någonting som jag hade svårt att se om vi rör oss till match nummer två av den sydamerikanska lagen var ju Saudiarabien Argentina. Det hade man såg man ju inte komma att Saudiarabien skulle göra, enligt mig då, tidernas största skräll i VM. Jag vet inte, jag kan inte komma på något, eller kanske Senegal eller Sydfrankrike och någon som pratar om Nordkorea på 60-talet. Ja, fine. Jag har inte koll på Nordkorea på 60-talet, känner jag. Men av det jag har varit med så kan jag inte minnas. Hur går tankarna där? Det var ju en chansmatch.
Ja, det är sjukt. Framförallt att de vände också. Inte bara att de vann, utan de låg under och vände matchen. Men jag hade ju kollat lite. De mötte Kroatien inför VM. Jag vet inte om du såg den matchen. Men
jag tittade på den.
Då var de ju ganska bra i den matchen. Så att man hade ju lite så här tänkt att de inte är usla, men samtidigt har Argentina har 36 matcher utan förlust inför. Det är ju sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Men jag vet inte, de måste ju varit nervösa också. För det blev ju någon låsning om det motståndare har en offside.
Ja, de
som backlinje som spelar på offside hela matchen och att man inte lyckas utnyttja det som världsstjärna, det är ju...
Nej, det var verkligen en match. Alltså första 30 så trodde jag ju helt ärligt. Jag bara, okej, det här kommer rinna iväg 3-4-0.
Ja, lätt.
Men sen hopar ju så de här offside-målen upp hela tiden. Det var någon armhåla dit och någon axel dit.
Förlåt, men Di Maria för mig.
Ja.
Han har ingen fotbolls-IQ överhuvudtaget. Jag förstår inte hur han har en sån nyckelroll i det landslaget. Jag fattar inte. För att det löper fel, passar fel.
Ja, jag tycker också att de borde starta kanske lite annorlunda. Jag vet inte exakt. Otamendi för mig var ju ett, jag vet inte, Lisandro Martinez som borde väl starta kanske.
Mm, men det finns ju många som har lite åsikter om det. Men grejen är att så här, man får inte glömma bort att centrallinjen eller innebackarna tillsammans med Divo i målet har ju, de förlorar ju aldrig. Så de är ju jättesamspelta. Och det är lite något som många glömmer bort när det kommer till landslaget. Landslag i landslag, du kan inte alltid ha det bästa namnet på alla positioner. Och de tre tillsammans har ju haft en alltså bra kemi och samspel. Sen var ju Otamendi ändå på hälarna vid målet. Men det ska mycket till att de ska ändra det här. Alltså.
Ja, nej. Alltså för min del var det att jag har ju följt Lisandro väldigt mycket i Manchester United. Han har ju bara varit alltså väldigt, väldigt bra. Så förstår jag självklart att man har kontinuitet. Vi har ju sett i svenska landslaget. Man rubbar inte på en spelare som har spelat forever.
Nej, men man gör ibland lite för långsamt i Sverige.
Ja, nej men så är det. Och nej, men det var väl enda tanke jag hade. Sen tycker jag ju att, som du säger, att det låser sig väldigt, väldigt alltså, för Argentina. Att de får ändå ut... Visst, de har 6-2 skott på mål och de har väl 14 målchanser på offside, men jag tycker ändå inte de får, ja, när de ligger under där, de får inte skapa ju inte mycket.
Nej, alltså det blir ju någon låsning. Alltså dels har ju Saudi Mali på och spelar ju hårt och intensivt. Mm. Alltså jag tycker att Messi såg ut och inte ens ville vara på plan mot slutet. Det var som att han var rädd att få bollen för att han hade ingen tid på sig. Det kom någon som skulle liksom kötta in i dem. Ja. Så det var många spelare som inte riktigt visste hur de skulle agera och reagera på situationen. De blev tagna på sängen.
Verkligen, och det ska tilläggas att de spelar väldigt, väldigt fysiskt. Nu väntar ju Mexiko för Argentina på lördag. Polen, Saudiarabien i en högintressant match blir det ju då. Polen spelar kryss mot just Mexiko idag. En match jag följde. Mexiko drog på sig en straff som Lewandowski och den gode Ochoa räddade. Han är alltid bra i VM.
Det är faktiskt sjukt. Ja. Det är otroligt färdighet. Han är inte ens bäst i mexikanska ligan just nu.
Vem är bästa målvakten i mexikanska ligan?
Ja,
eller vem skulle vara före honom då? Ja, men, alltså, det, om det finns en konkurrent till Ochoa.
Ja, alltså, det är väl lite det som är alltså det svåra. I just ligan skulle jag säga att det är en argentinare som är bäst. Men det finns en mexikansk målvakt i Santos Laguna som rent statistiskt är den som räddar mest. Nu har jag tappat hans namn, men jag kommer säga till det alldeles strax. Som är en liten up and coming. Han borde vara uttagen också nu som reserv. Ska vi se, han heter Acevedo heter han. Han är den som har varit stabilast i ligaspelet, om vi säger så.
Jag vill ju minnas att det är Carlos Acevedo kanske, är det så?
Ja, det stämmer.
Det här har jag snappat upp på någon football manager, så frågar inte oss, men så att ja, den satte Acevedo, kände jag.
Ja, jag tror i och för sig inte, han är inte uttagen. Jag ser det är jättegammal målvaktsgruppen i Mexiko. 35, 37 och 40 bast.
Jag kan verkligen tänka mig alltså det jag tänker mig rättare sagt är, så fort jag tänker mästerskap och så vidare, så tänker jag Mexiko och Ochoa. Jag tänker Luis Jiménez. Jag tänker
ja, det funkar ju alltid.
Och så vidare. Vad är Chicharito någonstans? När ska han hoppa in? det är liksom återkommande. För jag tror han gör sitt femte mästerskap och Ochoa. Och det där straff då mot polerna gör riktigt... han är där liksom.
Han är alltid bra där. Alltså alltid i landslaget. Eller inte i landslaget på träningsmatch och kval, men det kommer till mästerskap. Han är alltid stabil. Alltså.
Nej, det är en pålitlig målvakt. Jag minns honom väl från, varför jag nämnde det här med football manager. Det var ju faktiskt för, jag tror man värvade honom från Club America, vill jag minnas, 2011 kanske, eller något sånt. Eller Cruz Azul kanske var.
Ja, kanske.
Det var någon klubb man värvade honom tidigt. Och
Amerika
han
var
det
med. Club America.
Amerika var.
Han är där nu för övrigt också, by
the way. Så då kan det vara. Om vi går vidare då. Vi hade ju också... som sagt, Mexiko-Polen idag som slutar 0-0. Ingen höjda match på det sättet. Det var ganska högt tempo, väldigt aggressivt, jag tycker. Kryss var rättvist.
Jag såg det lite med en ögat där, men krysset var inte oförväntat. Mexiko har ju haft det här problemet att de spelar bra, de har mycket boll, men de har ingen renodlad målskytt. Jag kollade lite statistiken efteråt. Det var inte heller ett expected goals. Det var ju inte ens över ett.
Nej, så.
Och då har de ändå mest boll. Men problemet är att de har ju... Jiménez är ju skadad. Eller har ju varit skadad. Raúl Jiménez. Så alternativen är ju en kille som spelar i Club America. Som har varit där i princip hela sitt liv. Och är stundtals bra. Gör en bra halvsäsong. En dålig halvsäsong. Och den andra är Funes Mori, som är en av tvillingarna från Argentina.
Han som spelar i Villarreal.
Det kan vara mitt hatobjekt nummer ett i mexikanska ligan. Han behöver 10 chanser för ett mål. Så att de har ju ingen spets på det sättet. Och det är väl det som har varit deras problem. Alltså, ja, hela tiden i princip. När det väl kommer, när man stöter på bättre motstånd, så blir det att man har boll. Man blir sårad bakåt. Och man gör inte mål på chansen man får.
Och när vi tittar här lite framåt, på tal om att göra mål på chanser man får, så känns det ju som två väldigt intressanta lag som är på väg in i turneringen nu. Det är ju Uruguay som möter Sydkorea, och Brasilien som möter Serbien, som jag ser verkligen fram emot som en av de roligaste matcherna på förhand lite. Serbien, otroligt spännande lag. Om vi börjar med Uruguay, vad kan vi förvänta oss av Uruguay som har ett intressant lag?
Ja, de har ju det. Samtidigt så måste ju de här unga spelarna hitta sin plats i laget. För du har ju alltid haft Cavani och Suarez uppe på topp. Som har dragit ett jättelast. Du har haft Godin där bak. Som har varit en ledare. Du har ju haft en stomme som har varit med länge. Som håller på att bli lite för... Ja, de är out of date. Så nu kommer ju Nunez fram. Valverde. Alltså, jag må hålla på Barca med Valverde. Fan. Jävla kung som spelar.
Han är bra. Han kan bli bra med Bentancur där på mitten.
Ja. Så att jag tror att det är lite mer offensivt Uruguay än en tidigare mästerskap. För då har det varit organiserat och så har det haft två stjärnor på topp som tar vara på chanserna. Jag tror att det blir lite roligare spel för Uruguay den här turneringen. Men jag tror också att de är lite mer svajiga. Så det är lite svårt att säga vart man har dem, jag ska inte ärlig. De blandar och ger ganska friskt. Men om allting stämmer så har de ju bra verktyg.
Ja, exakt.
för att lyckas eller komma ganska långt.
De mötte Iran i en träningsmatch där de förlorade med 0-1 tidigare innan VM här. Och så slog de Kanada precis innan VM med 2-0 där De La Cruz och Nunez gjorde mål. Kanada dominerade den matchen och vad jag läste, och jag såg inte matchen så det kanske var helt fel, men verkar, om man ser på siffror och expected goals och så vidare, så var de bättre. Det ska bli intressant att se, för det är lite så här sista eran med Suarez, den nya eran med Nunez och sen Valverde då, och hur han tar plats på den största scenen skulle bli väldigt, väldigt intressant.
Ja, jag tror han är en viktig roll också, just i och med att det är lite mer nyare Uruguay. Alltså du har inte spetsen som du hade i Suarez och Cavani som behövde en chans, eller Suarez dribblar bort för gubbar och la en bra passning emellanåt när han inte gjorde mål själv. Så jag tror att det är viktigt att Valverde tar den här platsen, den här rollen där han bidrar med spets offensivt också när han fyller på och allt sånt där. För att om du kollar på anfallsplatserna så är de ju lite mer, eller anfallsspelarna är lite mer begränsade än vad de har varit tidigare. Så det är en lite ändring av spel där du måste involvera hela, alltså fler spelare i offensiven för att få utdelning än vad det var tidigare.
Så är det, men det ska verkligen bli intressant. Nu är Sydkorea som motståndare. Vi har inte riktigt superkoll på dem, om det är någon som känner att man är insatt i sydkoreansk fotboll. Vi vet bara att det finns 2-3 spelare som spelar ute i Europa med Son och så vidare som spelar i Tottenham. Så det kan bli intressant att föra. Men Uruguay, det är ett intressant lag. Vi hoppas sist.
Det kan bli roligt att kolla.
Ja, och vi hoppas det sista laget av Brasilien mot Serbien. Brassarna, med tanke på Argentinas status skulle man säga att de är favoriter till mästerskapet.
Ja, alltså ja, det ska man säga. Brasilien är ju, det är ett maskin. Alltså, eller vad ska jag säga, det är en maskin, det är en enhet. Alla jobbar tillsammans. Och så har individuell skicklighet, du har en bra coach, du har alltså superstabila, alltså en central linje som är rakt igenom stabil, och de har en vinnarmentalitet och vinnarkultur, så att de vinner de här matcherna. När Argentina blir skakiga så skulle Brasilien i mina, eller om jag får chans eller gissa lite, så skulle jag tro att de tar tag i taktpinnen och vänder på det, så att säga, utan allt för stora problem. Det låser sig inte mentalt på samma sätt för dem som för andra lag från Sydamerika. De har det här, vi är mästare, vi går in och vinner, vi tar plats.
Ja, och det kan man ju se också i kvalet som de toppar på 45 poäng.
Ja, sjukt.
De gjorde 40 mål, släppte in 5 på 17 matcher. Så det var
ja, det är sinnessjuka siffror faktiskt.
Så de kommer ju verkligen bli spännande att följa. Och det är att försöka gissa anfallsuppsättning. Så här, ja, det kan bli lite hur som helst. Men det finns en rejäl låda att välja bland. Jag vet inte. Det finns ju såklart vissa som är självskrivna. Men en backlinje med Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fred kanske framför beroende. Sen har du en Neymar, Richarlison, alltså. Det är som en tombola av spelare, alltså, som är så
otroligt. Sen har du ju unga spelare som Rodrigo som du kan slänga in om du vill.
Anthony.
Det lutar emot att det blir Rafinha, Richarlison, Neymar och Vinicius.
Uppe på topp. Glömde bort Vinicius Junior också. Det är en hel del. Serbien däremot ska vi bara nämna lite, eftersom jag har ju följt dem ganska nära, inte så konstigt eftersom mina rötter är från de trakterna. Så är det ju väldigt intressant lag som de ställer upp med. Vlahovic, Mitrovic längst fram. Två jobbiga spelare. En snabb, en stark boxspelare. Så det kommer bli att bita för brassarna. Är ju såklart stor favorit enligt mig. Men jag såg Serbien vinna mot Portugal och gå vidare. Det finns en kvalitet i det här laget som vi inte har sett tidigare. Enda nackdelen hittar vi självklart i mittbacksparet som jag tycker kan ha svajat. De har roterat lite. Det har varit Mitrovic, Pavlovic, Velkovic. Lite olika namn som slutar på itch, om vi säger så. Sen är det lite målvaktsfrågan som alltid på Balkanlagen. Kan alltid vara en bättre målvakt. Men annars tycker jag framåt Dusan Tadic, Harudio, Kostic, Djukovic. Det finns en mängd talang. Det är lite offensivt det ska hända för. Så. Vi har ju sett Argentina bli straffade av Saudiarabien. Så ett naivt Brasilien. Det tror jag inte vi får se, ett naivt Brasilien.
Nej, alltså man har ju ändå lite koll på Serbien och deras spelare. Så att jag tror man har full respekt för dem. Min bild av Serbien var alltid att de har mycket talang men att de inte får ut maximalt av sitt material. Men det är ju varit alltså, tidigare mästerskap ni har följt dem. Men jag vet inte hur det ser ut idag och det vore ju bra om de svarar på den talangen.
Men jag tycker generellt så här, om man tittar till exempel Kroatien då, som gick till VM-final och gjorde riktigt bra med sin guldgeneration med Brozovic, Modric och Kovacic på mitten och så här. Så att, de har ju börjat hitta det här med flera lag eller flera länder då. Hittat både liksom kunna leverera kvalitet i alltså individuell sådan men också liksom fungera som lag. Och det är någonting jag tycker mig inte har sett i Serbien på ett tag som vi ser just nu. Vi såg när de mötte Sverige. Det var ju män mot pojkar liksom. Så de är tunga, men det ska bli riktigt intressant att följa, men tuffast möjliga motstånd mot brassarna. Bra, jag tänker vi avrundar bara. Vilka vinner VM och varför? Gio?
Ja. Ja, det är inte alltså inte svårgissat. Jag håller på Argentina, kan jag säga det, i det här fallet. Men jag håller ju Brasilien som det starkaste laget. Jag tror att de klarar av klimatet bättre. Jag tror att de har rätt typ av spelare som är vana att vinna. De har äldre ledare, de har unga talanger. Och de har en riktigt bra coach. Och de har ju det här i ryggen, deras brutala resultat i VM-kvalet. Inte bara här, utan i det innan också. Där de gör jobbet. När jobbet ska göras så går de och gör det. Och när det är svårt, då har de verktyg för att låsa upp det. Så jag säger Brasilien.
Ja, men det är ett... Jag vill ju också säga Brasilien. Och det är ju inte konstigt än så. Jag tycker att de är riktigt vassa. Men så såg jag lite av Frankrike ikväll. De blixtrade till. Men de är regerande världsmästare. Och jag tror inte de... De kommer inte hålla i längden. Jag tycker att det finns lite frågetecken där. Men självklart, alltså, de har ju vunnit VM så, senast. Så att de vet väl exakt vad de ska göra för att nå dit. En outsider måste vi ha. England tycker, alltså, spelar riktigt, riktigt bra i EU. Men där har de med Achilleshäl i Southgate. Som
jag skulle säga det precis.
Ja, men en förlorare ut i fingerspetsarna. Och så att jag vidhåller mitt tips här på Brasilien, men outsider England då.
Om han vågar släppa på talangen han har
och spelet. Han har ju väldigt bred trupp liksom, men så att det kanske är ett av de bättre landslagen England haft på väldigt länge, så att inte gå minst semifinal här ser jag som ett misslyckande.
Jag ska säga, alltså, trots dagens resultat att Argentina kan man inte räkna ut. Det går inte. Det går inte. De har jobbat hårt för det här. De har vunnit Copa America till slut. De har gått igenom mycket tillsammans. De är en bra grupp egentligen. Idag det var platt.
Men om du fick titta på, då spelar de nästa här på fredag eller lördag, har vi för mig. Lördag möter de Mexiko.
De vinner lätt.
Argentina och Mexiko då. Just nu står ju Argentina då i 1.58-1.60 i att vinna matchen. Mexiko har ju redan en poäng och klarar sig egentligen inte på ett kryss, men de kan ju vinna mot Saudiarabien.
Ja, så ett kryss är ju jättebra för Mexiko i det här fallet. Men jag kan ju säga, jag har ju redan gått in och tagit min set Asian på Argentina.
Och det ska tilläggas också att Argentina har haft relativt lätt för Mexiko över åren.
Ja, det var det jag skulle landa i också, att rent i de här, om du kollar på sydamerikanska och centralamerikanska landslagen, så har ju Argentina ett mentalt övertag mot dem. Så inte bara det att de är mycket bättre än Mexiko i mina ögon, de har också ett övertag rent liksom psykologiskt. Så den matchen ska de bara...
Ja, det ska bli intressant att följa. Som sagt, vi kommer lägga ut lite fler speltips på vår hemsida under VM som lider. Följ Gio på Twitter. Vi kommer länka till den senare i programmet och när vi lägger ut den. Och glöm inte också att spelpans finns där. Vi spelar ju för att det är kul och det ska det vara. Så känner man att man har problem med något eller att man behöver hjälp, så hör av ett spelpaus.se. Det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite. Och tack så mycket för att du var med, Gio. Så hörs vi snart inom kort. Gio kommer att vara en återkommande gäst också kring, för vi vet ju att sydamerikanska lagen kommer närma sig slutspel, och då behöver vi hans expertis så att han kan vägleda oss rätt i speltipsen.
Tack så mycket.
På återhörande.
Tjej.